Hej och välkomna till avsnitt 122 av podcasten En präst och en mammut. Jag som talar nu heter Andreas. Och bredvid mig har jag...
Kjell Dellert, jag är prästen. Ja, 1-2-2.
1-2-2.
Ja, håller vi igång när det är 2-2-2 under avsnitt till?
Det hoppas jag.
Ja,
det hoppas jag.
Det finns ju möjligheter i alla fall.
Det finns möjligheter för det eftersom också vi får ganska... mycket respons.
Ja.
Den sista tiden har vi fått en hel
det
del
har vi
respons.
Fått, och det är ju
jättekul.
Väldigt roligt. Så framförallt när det är positiv respons naturligtvis. Men vi tar faktiskt gärna emot sånt som inte är riktigt
positivt. Ja, för det är ju just...
Fast där är du en godare människa än jag, tror jag faktiskt. För att jag har svårare att ta när någon är arg. Sådär.
Just det.
Och då säger säger du mer såhär, det här är nyttigt för oss. Och ja. Såhär, för mig är det bara så att...
Jobbigt, ja. Nej, men jag tänker att... Att det ger oss att det är utvecklingsmöjligheter i det att ta till oss det och se men vi fick en respons den här veckan som var vi behöver inte gå in på det som var lite kritisk då men då höll jag faktiskt med. Jag hade inte tänkt det så då tackade jag för det och liksom var bra att du hörde av dig. Det var bra att du sa det. Så att jag är glad för det. Men det är klart det är andra saker där man inte delar kritiken att sådär, men jag tycker ändå att jag gjorde rätt här då är det klart, då kan det vara jobbigare men i alla fall så tyckte jag att det var gott och så är det lite andra som har tagit av sig på olika sätt och tack för det, jätteroligt, fortsätt höra av er, följ oss gärna på Facebook på en prästocken mammut.
Vi ska väl strax gå över till hur det har gått för dig och din bomb som du släppte för men bara apropå det här med kritik och sådär eller respons. Så kan jag säga att återigen så har jag haft tankar inför helgen heter det på Facebook, kyrkans Facebook-sida och hemsida nationellt så att säga då. Det handlar om det är olika präster som skriver texter inför helgen anknytande till bibeltexterna som kommer kommande söndagstexter. Och det har jag gjort ett antal gånger.
Okej, så det blir lite som det,
ungefär som vi gör fast i skrift. Ja, okay, precis, okay. Ungefär så. Och den här gången så hade jag skrivit, jag tycker det är jätteroligt att skriva det här, liksom få ut det här och så. Men sen så varje gång som jag har fått ut det och det har gått några timmar så tänkte jag, varför gjorde jag detta? Och då har jag inte, den här var inte särskilt hårt ansatt alls på något vis och ingen som var elak och så. Men jag hade skrivit om att jag tror att vi kan vinna mycket på att ha en positiv livshållning, liksom. Att bättre att vara... Att vara positiv och känna att ja, men det är trots allt gött att leva. För jag utgick lite grann från den här galenskapen och gudstjänsten jag hade för något år sedan. Och gött att leva. Så ha den grundinställningen. Men hur det än är så är det ändå gött att leva. Liksom. Att vi kan ha mycket att vinna på det. Och då fick jag ju väldigt mycket. Jag fick ett antal kommentarer på det här då. Bland annat en som så här. Hur kan du säga det? Folk som har... mental ohälsa kan ju inte övertyga sig själv att de mår bra och därmed bli friska. Och då, ungefär där så kände jag svarar ingenting på det här. För att jag kan inte argumentera mot en sån här grej. Alltså jag menar, självklart så hade jag ingen sån tanke med texten. Utan det vet väl jag också, jag har personlig erfarenhet och personer i min omgivning som har mått mentalt väldigt dåligt. Och jag vet vad det handlar om. Man kan inte övertyga sig själv att jag egentligen mår bra och därmed göra det. Men det handlar om en grundinställning till livet. Och då känner jag...
Ja, på någon form av generellt plan.
Precis, absolut. Ja. Inte
på individnivå liksom.
Nej, och vi är inte skyddade från elände såklart. Så saker och ting som gör ont är vi inte skyddade från för att vi själva känner att ja, men det är gött att leva. Så, utan det är klart att vi drabbas alla av olika saker och det kan man inte tänka bort. Och det är faktiskt sånt som jag har varit inne på i podden här flera gånger. Att är det något jag absolut inte tror så är det att vi kan säga själva välja hur vi vill må. För det kan vi inte. Inte hur vi mår rent psykiskt och så. Men däremot tror jag. För man har ju träffat... Jo, det sa jag också. Jag har träffat människor både av två olika slag. Dels de som har en grundinställning som är positiv till livet. Och andra som ser det negativa i allting. Mm. Och då fick jag också själv för att jag hade svarat så. För att det finns faktiskt inte två typer av människor. Utan det finns bara en typ av människor som råkar ut för olika saker. sådär. Och då tänkte jag, nej men de vill ju verkligen missförstå det jag skriver. Så att nu, och sånt där.
För där är det intressant, där håller jag ju med dig. Om vi lyfter det från individnivå såklart. Och på något generell. Att det finns ju vissa som man möter som är i grunden negativa. Precis som det finns andra som är i grunden superpositiva.
Ja.
Alltså det är ju verkligen
så. Så är det. Men nej,
det finns ju en vaktmästare i den här kyrkan.
Ja.
Som är superpositiv. Och alltid så glad.
Ja, just det.
Hen brukar komma in här ibland när vi spelar.
Ja, just det. Ja, precis.
Och så. Men klart också mår superdåligt, såklart.
Ja, ja visst.
Och man kan
visst,
tänka sig, men mår hen aldrig dåligt? Jo, såklart det gör. Men har en grundinställning som är positiv till livet. Ja. Och jag tror verkligen att det blir lättare då.
Ja, men det är precis.
Alltså verkligen. Jag önskar att jag var mer så.
Ja.
För det... Ja.
Ja, absolut. Och jag kan ju känna det själv också. Jag tycker nog på ett vis att jag är en ganska glad person.
Glad gamäng.
Ja, men på ett sätt är jag det. Å andra sidan så tar jag ju för hårt på saker och ting, vissa grejer. Så är det ju så att man, om jag kunde ha den grundinställningen att ja, men det är trots allt gött att leva. Liksom så. Om jag, de gånger jag verkligen kan känna att ja, men jag tycker det, då mår jag ju bättre. Mm. Så är det ju. Men självklart. Sitter man och har ångest och mår dåligt och vill kastas ut från Kaknästornet, så är det ju inte så här, jag mår egentligen bra. Och så gör jag det, tjofaderittan. Så funkar det ju inte. Jag är inte dum på det viset att jag tror det. Så att den där typen av kritik eller liksom respons, det gör ju bara mig trött. Liksom. När man uppenbart vill missförstå saker och ting. Så här.
Hur har du haft det sen sist?
Jag har haft det bra, tycker jag väl. Ja. På ett sådant generellt plan att det är gött att leva, så jag har haft det bra. Jag var på Rättviks marknad igår. Det är så här fantastiska saker som man får vara med om ibland. Det finns flera olika företag som säljer olika ullprodukter.
Mm.
Alltså täcken, kuddar, madrasser och så som är gjorda av ull. Ja, och så vi har de då utskick där man kan få åka med på en resa för en väldigt billig penning. För det här kostar nu 220 kronor per person. Då får man en bussresa upp till Rättviks marknad i det här fallet då. Jag tycker om att gå på marknad, jag tycker det är roligt. Och så bjöds man på lunch och så fick man köpa fika om man ville. Och sen så var det bussresa tillbaka. Och så var det en liten hake då, i mitten där så var det ett föredrag om dessa ullprodukter. Det tog väl en och en halv timme kanske. Men i övrigt så gjorde vi vad vi ville. Och vi satt på bussen och vi fick fantastiskt god mat till lunch. Och som sagt, allt det här för 220 kronor.
Mm.
Det var min fru och jag och min bror. Och 35 tanter i 80-årsåldern med rullatorer och så. Och det har jag träffat förr, så det är inga bekymmer.
Det var bara på jobbet.
Ja, precis. Och det här är så här, det var på så vis rätt så fantastiskt för mig att få känna mig yngst.
Uh-huh.
Bortsett från min bror då, jag är ännu yngre. Men vi var liksom yngst, jag var verkligen småbarnen som var med på den här resan här. Det var inga bekymmer med det, det gick bra. Och så hade vi då den där företagshållaren, hon hade jobbat på det här företaget i 15 år, tror du? 15 år. Mm. Och hela tiden och så återkom hon till olika 15-årsperioder på något vis. Att, ja, man kan ha de här madrasserna, förstår du, i 15 år.
Okay,
ja, det här är kamel, och förstår du, det här är kamelull som den här gjorde, förstår du. Och Lill-Babs, hon har en sån här. Mm. Lill-Babs har en sån här, och då har en annan kund som sa till mig, så här, ja vad roligt att hon har fått en kamel, hon som har så många dromedarer. och det var den nivån på det här företaget. Ja, och du förstår att man kan ha den här i 15 år, den här madrassen, och sen vänder man på den, och så har man den i 15 år till. Och du behöver aldrig tvätta den. Bara hänga ut den och vädra den. Jättebra, fantastiska grejer det här. Och det kostar bara, det här får ett specialpaket idag. Alltihop, det här kudde och det är täcke och det är madrass. För 18 000 bara. Det är det här paketpriset. Oj. Bara för att det är ni och för att ni är här på marknaden.
Oj.
Och det här, ja, det var en... Just då ville jag smälta och rinna ut i avloppet. Så. Men samtidigt så tyckte jag att okej, jag kan väl bjussa på att den här damen får stå här och prata om sina ullprodukter. Och vad hon har gjort i 15 år och sådär. Och att man inte bör spilla blåbär på madrassen. Men i övrigt så gick det bra att spilla saker. Jag tar det genom att jag fick allt andra på köpet.
Men,
liksom. Jag sålde min själ, skulle man kunna säga.
Ja, precis. Ja. Men du köpte ett par kit eller?
Det gjorde jag inte. Nej. Och det var aldrig meningen. Och jag skulle aldrig i mitt liv köpa det. Nej, och det visste jag ju. Och problemet, eller vad man ska säga, eller så, är ju att 90% av de som reser tänker ju samma sak. Mm. Det är ju inte så att folk, de här gamla damerna här, vill, med sina rullatorer vill köpa hem paket med ull för 14, 15, 16, vad det nu kan vara, 1000 kronor. Eller min bror var intresserad av en kudde, den kostar 3 och 5.
Oj!
För en kudde av ull liksom. Ja.
Men det är också svårt kanske att sälja sånt när man har en åhörarskara som kanske inte lever i 15 år.
Ja, man skulle kunna tro det, men ja. Jag hade svar på det också. Okay. För det var faktiskt en av damerna som sa där, jag lever ju inte så länge. Och då sa hon, men det är så här förstår du, att jag har en kund, han är 102 år gammal och han köpte alldeles nyligen en sån här madrass, förstår du. Och så frågade hon, nej det var en sovsäck i ull han hade köpt. Det här har köpt en sovsäck i ull. Och då frågade jag honom, ska du ha det när du åker och hälsa på barnmarsbarna? Och då sa han, nej jag ska åka och hälsa på ett frun till Örebro, då behöver jag den sovsäcken. Och han var 102 år gammal, så han kan köpa det här. Och då kan ni köpa det här också. Det räcker i 15 år.
Ja.
Fantastisk resa.
Ja, vad kul. Vad roligt. Du, själv ska jag ju i veckan här. Jag ska flyga till Spanien. Okej. Okay. Så jag kommer vara i Spanien när det här avsnittet kommer ut. Mm. Och jag fick lite rapporter att det var fint. Det var väldigt varmt och skönt. Och det behövs ju när man tittar ut här och det... Just nu uppehåll, men det har ju regnat ofantligt här i dagarna.
Väldigt mycket.
Och
väldigt kallt.
Ja, usch. Så det ska vara trevligt och flyga till lite varmare klimat. Hur kommer jag tänka på det jag ska säga nu? Jo, jag var och köpte kräm häromdagen. Det är inte så ofta. Alltså jordgubbskräm.
Jaha, så det är den typen av kräm.
Ja, drickkräm. Och då började det snöa in på om jag skulle vilja ta med mig kräm. På flyget. Ja. Får jag göra det? Är det flytande?
Ja.
Eller är det fast?
Mm.
Och så började jag tänka, vad går de här gränserna?
Ja, just det.
För du får ju ha en...
måste ju vara flytande.
Ja, du får ju ha en smörgås. Så du får ha ett par saker i handbagaget. Jo, för vi ska bara ha handbagage med oss.
Men
så
inte att, Ramlösa.
Inte Ramlösa, exempel. Precis. Men vad går liksom gränserna, började jag fundera. Kräm? Är det flytande eller är det fast?
Chokladpudding.
Ja, exakt, jag har skrivit upp här också. Chokladpudding. Det var min nästa tanke.
Ja, ja.
Ska man utmana liksom så här, ta med sig en massa produkter som är tveksamma? Och se
så ska
vad
du
man
försöka
får...
stå och förklara det
här. Ja, men det här är ju fast.
Ja, nej.
För att man får ju inte ha med sig så mycket, va? Tandkräm, visst är det så?
Jag vet inte, men det är det man lägger i en påse?
Ja.
Här särskilt. Eller får man inte ens ha tanken?
Jo, men du får lägga en speciell påse.
Men, ja, just det. Eller såklart i bagaget, men inte i handbagaget. Ah, okej, men just det.
Ja, men man kanske ska undvika det då. Alltså att testa gränserna.
Kräm i handbagaget, så kan vi fråga varför skulle du vilja ha kräm?
Nej, det var bara för att testa vart liksom...
Det är nästan så när de kommer så här, mat, lite mat. Så här, så vi har... kornbit med quinoa strössel och säger du, men jag har kräm.
Jag har min egen kräm.
Jag har lite kräm här så att jag är klar.
Ja.
Kan jag få en sked, tack. Så.
Om någon av våra lyssnare vet vad man får ta med sig inte kan ni höra av er till.
Har vi någon flygvärdinna i våra lyssnare?
Ja, eller någon som jobbar i säkerhets...
Ja, kanske det heller. Eller kanske en flygkapten eller något sånt. Ja. Det inte vet jag. Någon som kan flyga, en fågel.
Ja, det av dem du, fågel. Du har väl nått någon form av lågvattenmärke idag.
Hur har det gått med din...
Det är kanske därför, jag har liksom inte fått någon yttre...
Stimulans,
nej. Så att jag har bara gått med mina egna tankar.
Och funderat på kräm.
Kräm, ja. Undrar om mer sånt kommer. Alltså så här, jag tror ju att kreativiteten... börjar liksom kicka igång om man inte har någonting annat att gå till.
Det är jag alldeles övertygad.
För att vi var väl inne på det ett annat avsnitt, men det fanns en tv-serie som hette med Kalle Zackari Wahlström. Han är sett träningsprofil och programledare. Han hade det här gympaläraren.
Ja, det kommer jag ihåg att du berättade.
Och ett segment där, så, för han tyckte det var så problem att det enda eleverna gjorde när de satt, hade rast, det var att sitta i ett rum med sina iPads, för de hade en iPad från skolan. Och då gjorde han skärmförbud en dag, typ. Och så lade han ut bara ett rep i korridoren. Och tog ju bara 5 minuter, sen började man dra kamp. Och jag tror verkligen på det där. Alltså att tar bort något så börjar liksom kreativiteten flöda. Jag ser det också på min son om vi inte sitter och håller på med spelar tv-spel eller någonting, så går det ju ganska snabbt till att vi börjar leka ninjor eller någonting. Ja, sådär. Ja, det är inte så långt bort.
Nej, liksom. Jag kan ju se det på mig själv också, så att säga. Om jag går och håller på med telefonen hela tiden, då kommer det ju inga andra tankar egentligen. Nej, och då tittar jag på den och kanske slösurfar på något eller så här. Men så fort jag lämnar den och kanske går en promenad utan telefon, vilket jag oftast gör så, då är det ju då tankarna kommer igång. Det är då jag börjar tänka saker. Det gör jag inte när jag sitter och surfar. Så att det är jag helt säker på att det är så.
Just det. Men för mig då, det har gått förvånansvärt bra. Jag har inte öppnat eller använt några sociala medier eller de här nyhetsapparna. Under den här veckan. 3 gånger har jag råkat öppna utan att tittat.
Jaha,
alltså, så. En gång var på en morgon direkt när jag vaknade, precis som jag var inne på. Och 2 gånger har varit i väntans tider, alltså typ väntat på tåget, och en gång när jag satt på tåget, tror jag. Men det har ju kommit på mig själv, så direkt när jag ser att det börjar, du vet, man trycker, då har jag ju stängt ner den.
Jag ska inte kolla.
Så det är 3 gånger. Och sen igår så öppnade jag en gång medvetet, för att då kom det upp så här, och det var ju dumt att jag gjorde det. På Instagram så här, du har 800 nya noteringar, inte 800, men du förstår, det kom en sån här den röda bubblan med vita siffror i. Och då tänkte jag så här, det här kommer jag störa mig jättemycket på, för då kommer jag bli ännu mer nyfiken. Så då öppnade jag bara för att de skulle försvinna.
Ja.
Så en gång medveten och 3 gånger omedvetet. Men det är inte så mycket som jag trodde.
Jag trodde
att det skulle kanske hända varje dag. Att jag skulle liksom glömma bort mig. Så att jag måste säga att det har gått förvånansvärt bra. Och jag har inte saknat det så mycket som jag trodde faktiskt. Det har varit ganska, ganska skönt. Sen har jag nog gjort andra saker som jag inte brukar göra med telefon. Alltså typ, jag har ju kollat min mail väldigt många gånger. Av ingen anledning. Kanske spelat någonting sådär. Men jag har ju använt telefon mycket, mycket mindre. Det har jag verkligen gjort. Det har varit skönt att inte få den här inputen. Så jag tror att det ska gå bra också här kommande vecka. Så att fortsättning följer.
Jag hittade en artikel, en krönika är det, i tidningen Etc. Jag hittade den på Facebook. För jag har ju inte någon sån här förbud mot detta. Och det är, tror jag, det framgår inte riktigt, men jag tror att det är en kvinna som heter Julia Scott som har kommit till skott och skrivit den här. Och detta bör du tänka på. Detta bör du tänka på innan du inleder din digitala detox.
Oj, det var verkligen på ämnet.
Ja, mitt offline kollo skrämde slag på vännerna, skriver hon. Då har jag och min kära make vad vi kallar för skärmfria kvällar. Ingen telefon, ingen dator, ingen tv. Då gör vi så här, vi bryter vanan att kolla internet då och då. Fastnar i någonting, scrollar och slösurfar. Vi läser en bok, petar med något pyssel, tar en promenad, pratar med varandra. Det är ganska mysigt, säger hon, på de här skärmfria dagarna. Så såg jag en video där någon gjorde en digital detox challenge. Då man ska koppla ner, koppla av och meditera och lite så här. Så då kom hon på att vi gör det här. De la telefoner och surfplattor i en hög. Och så gjorde de lite annat istället då. Var ute och promenerade och pratade med varandra och sådär, som man kan göra om man inte har telefonen. Och det som hon märkte problemet var att de kunde inte veta vilken temperatur det var ute. Och de kunde inte spontanfota roliga saker. Och så var de tvungna att gå till köksklockan för att kolla tiden.
Men just det, för de hade inte telefonen,
För de är inte bara sociala medier, utan de hade inte sin telefon överhuvudtaget.
Telefonfri, ja.
Ja. Så det är ett steg till, om man säger så, i det här. Men hon tyckte att det var inte så farligt. Och så skojar lite grann, som säger, skriver hon här, om att folk saknade mig på internet. De kanske skulle undra varför jag inte la upp bilder på de nya kattungar som vi just hade fått. Och så diskuterat dem och sagt att vi kanske borde ha varnat liksom, att vi var borta ett tag från,
precis som jag var inne på att jag skulle göra det, men jag gjorde ju inte det.
Nej, just det.
Vi pratade ju förra avsnittet att jag direkt efter skulle sätta så här paus. Men jag tänkte så här, men vem bryr sig om det?
Alltså, ja. Det var det. Och det var så hon tänkte också. Ja, ingen bryr sig liksom. Nej. Om vi syns eller inte, det märks inte. På söndags eftermiddag, det här var en helg då, på söndags eftermiddag ringde det på dörren precis när vi kommit hem till vår promenad. Det var en kompis som informerade mig om att vi inte gick att få tag på, och hon och en vän till kände sig tvungna att göra en oroskontroll. De var lite trött att nu har det hänt någonting, för de här brukar synas men syntes inte.
Okej.
Och då, så vet ni hur dåligt samvete man får när man har skrämt folk riktigt ordentligt, när de efter att inte ha sett ett livstecken från dig på nästan 40 timmar kollat om det skett några trafikolyckor eller bränder i ditt område. Som sagt, det här är ju ytterligare ett steg. Här hade de ju lämnat bort telefonen helt och hållet.
Så hade man inte svarat på samtal heller.
Så det hon säger i alla fall, den främsta lärdomen som hon fick efter den här helgen var att dels så måste hon säga till nästa gång hon kopplar ner här, så att folk förstår att jag lever liksom. Och sen så kanske hon tänker skaffa en termometer och sätta i köksfönstret, så det tyckte hon också. Alltså, men alltså, det är fantastiskt eller fascinerande ändå. Du har tagit er borta från sociala medier. Den här kvinnan och hennes sambo då har tagit ett steg till och är borta från internet överhuvudtaget. Svarar inte på det. Och man ser hur väldigt, alltså beroende, vi ska vara nåbara på något vis. Vi ska hela tiden, man ska kunna komma i kontakt med oss. Men också att de här reagerade på att hon oftast var annars synlig och märktes liksom.
Ja, det var intressant. Det är faktiskt spännande. För att jag tänkte ju att jag inte skulle skriva, för det kändes så själv. Vad är det jag söker själv? Vad är det jag kände mig? Det kändes inte rätt liksom. För att vem
bryr sig?
Vem bryr sig? Ja, vi kan hamna där liksom. Ja, vem bryr sig? Varför skulle någon vilja veta att jag har tagit en paus? Men jag tror att om du skulle göra det, då skulle folk börja undra. För att det är ganska ofta om jag trycker på mina, på Facebook framförallt, sen där jag varit inne på förut, eller där, då är det ju liksom så här, hela raden kan full med bara dina saker. Ja, liksom. För att det är så mycket du delar och du är väldigt aktiv. Liksom.
Jag är väldigt aktiv.
Så där skulle jag nog bli mer orolig om jag inte hade sett på en dag liksom. Ligger han inne nu? Vad har hänt sådär? Nej, men på riktigt så. Så det beror nog på hur aktiv man är också. För jag kollar ju mest och inte lägger upp speciellt mycket liksom. Och sådär. Jag tror att det här kan bli en liksom trend. Nu vill inte jag säga att jag är någon trend. Men tror att det liksom kan, alltså det brukar komma så här motreaktioner.
Ja, just det.
Om vi liksom
någon har kommit till LP-skivan, nu kommer tillbaka, så bara en sån sak. Ja, nej men precis. Jag tror ju att fler kommer att göra det. Jag tror inte att det kommer att bli så att
jag tror mer på sånt här, hitta rutiner där man säger, men nu har vi skärmfria kvällar så att vi kan vara tillsammans liksom, bara
för jag tror att det finns, jag tror att enskilda personer kommer att göra det här så oftare, så för det var, jag minns för länge sedan, nej det var inte så länge sedan faktiskt, fast det känns som det var på stenåldern, så kom det, var det en debatt om att vi borde införa en tv-fri kväll i veckan så här. Det var ju något som man tyckte då, för då var det ju tvn som alla samlades kring. Och det är ju inte riktigt längre. Men då var det så. Och det, självklart så genomfördes aldrig det. För det funkar inte så.
Nej, liksom. för jag...
Och det är inte så här, vi skulle inte kunna införa att torsdagar, då är vi inte på internet så här. Men enskilda människor naturligtvis kan känna att, speciellt om man känner att det finns en anledning att göra det. Inte bara för att av ren princip så ska jag inte vara på internet på torsdagarna. Utan mera så här, jag känner mig överbelamrad. Jag blir för ofokuserad. Jag behöver fokusera en kväll i veckan. Och då, därför så tar jag bort det här. Ja, så tror jag att möjligt att det kan bli någon sorts utveckling.
Men tror du att det skulle, tänk om det skulle bli så, nu lever ju inte vi i en diktatur. Men om vi skulle göra det och våran diktator då säger att man inte får använda sociala medier på lördagar. Eller internet stängs av i 24 timmar varje vecka. Nu skulle ju då allting krascha då. Så att det skulle ju inte funka liksom. Alltså om man inte... Allt är ju via nätet. Liksom.
Ja, så är det ju.
Så att, men,
så är det ju.
Men om man så här, ja, nej, det skulle aldrig fungera. Men det skulle vara spännande.
Sociala medier går ju att förbjuda. Det har man ju gjort, så vitt jag förstår, i olika diktaturer. Mm. Men internet är nog svårt att förbjuda.
Ja, men om det skulle vara sociala medier fria dagar.
Ja, om nya presidenten i Sverige skulle säga det att nu är det stopp. Lördagar så använder vi inte sociala medier. Och den som gör det har ett grovt straff att vänta sig.
Mm.
Nej, ja. Frågan är vad som skulle hända med...
Ja, och vad skulle vara för vinningar? Ja. Vad skulle hända? För det är väl i Frankrike, va? Som man har...
Nu sitter man och killgissar igen.
Ja, jag tror att det är det. Där man har bilfri dag. En gång per år. Det är något land i alla fall. Och sen, då händer ju väldigt mycket då. Alltså, där är ju miljöpåverkan som händer. Liksom.
Ja,
det är det. Ja, men det är spännande att se vad vår framtid har att erbjuda i. För jag tror verkligen att det kommer bli mer liksom motreaktioner. Det lanserades ju ganska stort här för en tid sedan. Såna här retromobiler.
Ja, just det.
Typ Nokias gamla 3310 och de här som vi hade. Där man bara kan liksom ringa och smsa. Ja, det är spännande. Som vill jag inte tillbaka till, såklart.
Nej, absolut inte.
Förstår du handikappande? Ja, vi släpper det. Vi släpper det. Har vi någonting annat vi vill avhandla?
Ja då. Vi har lite olika saker. Innan jag har ett par artiklar också.
Mm, mm.
Det jag hade tänkt att vi kanske skulle göra var att gå igenom nya sådana här motioner till kyrkomötet.
Mm.
För nu är kyrkomötet igång igen. Jag har tyvärr inte hunnit förbereda det, så det blir inte den här gången. Men jag har ju berättat förut om den här Facebookgruppen som heter Prästkollegor, som är en sluten grupp för präster. Och häromdagen så var det en präst som skrev att den här personen hade fått en förfrågan från en församlingsbo som var väldigt orolig. För församlingsbon i fråga hade upplevt att det var onda andar i huset. Huset var befolkat av onda andar liksom. Och den här personen förväntades då göra någonting. Prästen förväntades och frågade om tips och råd, hur ska jag bete mig med det här. Och det är intressant att se där att hur olika reaktionerna blev. Några var ju såhär, ja men de har psykisk sjukdom och det ska inte vi ta hand om så. Och andra då att, ja men då börjar vi att be liksom, och så har vi någon läsning och sådär. Så hade man handfasta råd, så här gör vi liksom. Men den andra säger, vi är inte katoliker så vi kan inte driva ut andar ungefär. Och på någon svarar då, det skulle betyda att Jesus var katoliker som han drev ut andar och sådär. Ja. Så att,
det var
smart. Ja, precis. Men det var en fascinerande diskussion blev det där ändå. Jag har faktiskt varit med om exakt samma sak för ett antal år sedan. Jag vet inte om jag berättat det någon gång i podden, men det var en person som kom till mig och sa att det finns spöken i mitt hus, eller i min lägenhet. Kan du följa mig upp? Och jag gjorde det. Och jag hade absolut aldrig gjort något sånt förr och kommer kanske aldrig få göra det igen. Och vad gör man då liksom? Mm. Jag har ingen erfarenhet av spökutdrivning så att säga. Jag är lite glad att jag inte har det heller. Jag får aldrig huvuden att snurra på folk och så här heller. Men jag följde mig upp och så läste jag någon bön och jag läste någon bibeltext. Och så hade jag med mig ett litet kors som jag lämnade till den här personen då som den personen fick ha på sitt köksbord. Där personen i fråga just då hade lagt en gaffel och en kniv i kors som ett kors då för att hindra dessa spöken. Så var det. Och vi hade också olika diskussioner i prästgrupp kan man säga där om det här då på den gången. Där vi hade precis samma reaktioner. Någon sa att men det här är en psykisk sjuk person, medan den andra sa nej, men det är inte säkert, utan det kan faktiskt vara olika saker som kan hända och sådär. Så att ja, det var sånt som man kanske inte tror att en präst kan träffa på. Eller också tror man att en präst håller på med sånt hela tiden. Det är en annan variant.
Du kommer liksom svävade tanken förbi någonting att du ska ringa Ghostbusters. Alltså,
jag vet inte det som, om man ska ta den frågan seriöst, så var det faktiskt att min kollega då, när det hände mig, för sen kom personen i fråga tillbaka och ville ha hjälp igen. För det hade tydligen inte tagit riktigt det där som jag gjorde då. Och då min kollega ringde faktiskt katolska kyrkan och frågade om de kunde komma och göra lite Ghostbusters där. Men det ville de inte av olika skäl. Jag ska inte säga varför, för jag minns inte riktigt. Då ska jag inte sitta och killgissa eller just i det här fallet. Men de kunde i alla fall inte göra det. Och sen så rann det här ut i sanden, så jag vet inte vad som har hänt efter det. Men nej, så att, men jag har ingen så här kontakt med Ghostbusters. Man skulle ju kunna ringa Det Okända eller något sånt där på TV7. 07, så kommer kanske något.
Men summa av det var ju väldigt fint att ni tog det seriöst.
Ja, jag tycker det. Att man bör göra det. Sen oavsett ens egna tankar och
funderingar. Nej. Liksom. Men det spelar liksom ingen roll. Det har ju varit inne och pratat om också med i förbönssammanhang.
Ja, just det.
Det blir liksom lite samma sak att om någon kommer till dig och eller ja, mig och så här, kan du be för det skadade knät liksom. Och vi kan tänka på ett sätt, men vi vet inte, och då gör man det bara liksom.
Ja, precis. Om man blir ombedd att be för någonting, så får man
göra
det på något sätt.
För Gud är större, vi vet inte. Det är spännande.
Jag hittade en artikel i Dagen. Jag har en gratis artikel kvar, så jag kan läsa en nästa vecka också. Annars måste man vara prenumerant för att få läsa där. Samtliga anställda vid kyrkogårdsförvaltningen i Malmö ska nu lära sig att hantera begravningar med beväpnade gäster på förekommen anledning. Vapen och skottsäkra västar, så kan det se ut vid begravningar i Malmö. Det är förskräckligt. Kyrkogårdar borde vara fredade områden, säger Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef i Malmö, till SVT, som rapporterar om nyheten. Det förekommer allt mer att kyrkans personal tar emot begravningsgäster som bär vapen eller skottsäkra västar, alternativt både och. En del bär vapen synligt. Vi ser också skottsäkra västar. För våra anställda känns det hotfullt att ha vapen i sin direkta närhet. Därför upphandlas nu en utbildning för samtliga 230 kyrkogårdsanställda. Redan idag rekommenderas anställda att lämna platsen om man tycker att den verkar hotfull. Det där är ju en verklighet som känns fullkomligt främmande för mig. Så jag blev lite chockad i för starkt ord.
Jag höjde ju på ögonen när du började läsa. Men man förstår ju exakt vilken typ av person det handlar om. Det handlar ju om, alltså såklart, de kriminella liksom. Ja, och kanske någon yngre människa som har blivit mördad liksom.
Ja, just det. Så måste det ju
som, så precis, det vara. Och att man är då orolig att något ska hända under den tiden. Alla är, hela gänget kanske då är samlat liksom. Men för den saken skulle jag inte mindre skrämmande såklart.
Nej, det är riktigt obehagligt. Det här är ju lite i gränslandet till det vi var inne för, inte vet jag, kanske ett år eller någonting, när det var någon som
just det, i en kyrka där de tog över det.
Ja, precis. De kriminella tog över kyrkan och gjorde olika saker.
Eller kriminella,
saker.
Det var väl
nej, men, så här, nej, inte kriminella kanske, mer alls
bänkalkisar, ja, alltså det
så,
hållet.
Mer så kanske.
Som tog, för de både onanera i kyrkan och hade som sin toalett och rev och höll på att stöka liksom.
Precis, precis. Och det som man kan ju inte ens fatta det liksom. Så att, för man har också någon tanke om att
vi pratar mycket om arbetsmiljö.
Nej,
det är så sjukt liksom.
Det är vansinnigt. Bara att tänka sig för, så man, jag har någon, man hade, eller jag hade i alla fall någon sorts romantisk uppfattning om att folk tände och ändå såg kyrkorummet som någon sorts fredad zon liksom. Man kunde vad man nu än tyckte om religionen och om man var kristen eller inte, men ändå hade någon sorts respekt för att kyrkorummet gör vi inte så här. För
den tanken har ju funnits i alla tider. Eftersom vi har vapenhus också, att man la sitt svärd då kanske när man gick in i kyrkan, för det var en fredad plats liksom. Det är ju konstigt nu om vi ska börja uppta, alltså för vapenhus är ju mest en transportsträcka in i kyrkan. Här kan du lägga din pistol och här kan du lägga din
skottsäkra västen eller
något sånt. Som vi har mobildagis.
Ja, här är pistoldagis
då. Ja, så hänger man och så är olika bilder så vi vet vilken. Där kan du lägga din handgranat.
Det här är ju det är inget att skoja om.
Nej, det är absolut inget att skoja.
Det är bara så absurt alltså, så att man.
Men diskussionen har ju varit ganska levande gällande sjukhus ju. har det varit
ja, just
mycket,
det, precis. Just det. Och blåljuspersonal, som, alltså kommer ambulanspersonal eller... Att poliser har blivit utsatta, det har ju förekommit alltid.
Mm.
Fast kanske inte i sån utsträckning som nu, men ändå alltid.
Mm.
Men att man också attackerar ambulanspersonal som kommer för att undsätta någon som är svårt.
Dels det och inne på sjukhus, att, ja, att det kommer så mycket folk så att de måste ta dit liksom polis och sådär.
Ja.
Sjukt.
Riktigt, riktigt sjukt.
Ja.
Det var ett jubileum här i dagarna. 20 år sedan den första kvinnan valdes till biskop. Eller den första kvinnliga biskopen utsågs. Kristina Odenberg som blev biskop i Lund 1997. Jag kan bara nämna det i förbigående. Nu så, jag kollade det inför den här podden också. Hur många biskopar har vi nu som är kvinnor? Och det är 3. Mm. Inklusive ärkebiskopen då. Så att på 20 år, det finns 14 biskopar.
Mm.
På 20 år så har det ökat då. Två till biskopar som är kvinnor finns det nu jämfört med för 20 år sedan. Det är 3 kvinnliga biskopar, då var det 1. Sen kom Caroline Krook, Stockholms biskop, strax efter också då på den tiden. Men det har inte blivit någon kvinnoboom på biskopsstolarna precis, det kan man ju inte påstå. På 20 år. Nej. Vi har ju en kvinnlig ärkebiskop och det är ju, trodde
unikt.
Väl ingen på många år. Det är ju unikt på många år. För många år sedan trodde väl ingen det.
Nej.
Men så är det ju. Men det är fortfarande utöver
och det är ju unikt bara... för världen. Har jag ju förstått.
Ja, det så kan det vara. Ja.
Ja. Men, och det är ju väldigt konstigt eftersom... men det kanske behöver gå en tid till för att det är ju liksom... sista steget så att säga. Alltså, det är ju så högt om vi pratar karriär i kyrkan,
ja,
som kan komma.
Man kan komma, ja,
det är så
just.
Konstigt att säga att det ska vara, men det blir ju på det sättet då, i kyrkans värld. Och likadant med kyrkoherda vet jag inte, men min upplevelse är att det är väldigt, fortfarande väldigt mycket män.
Jag vet inte heller.
Det här nu
gissa, men min känsla är
vi går på känsla. Vi ser känsla. Men att det kanske går ytterligare en tid. Och sen kanske det har svängt helt.
Ja, just det.
För att vi pratar ju om när vi gjort några gånger att det är fler då kvinnor som läser till präster idag än män.
Ja, så precis.
Som 20
när vi sitter år och kanske... När vi sitter och gör avsnitt 8000, då kanske det är fler kvinnliga biskopar än manliga biskopar.
Ja, precis. 8000.
Jag vet inte hur lång tid det tar. Det är svindlande där, vi vill inte tänka så ens.
Nej.
Varför blir så många präster i Svenska kyrkan sjuka av stress? Det ska ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.
Det är 153 år. Jag menar,
153
år. Så jag hoppas att det går lite fortare.
Ja, det får, ja, 153 år. Jag tror inte att vi sitter här.
Nej, vi släpper det. Jag var bara tvungen att gå. Det lät så vansinnigt mycket och det var det också.
Det var ju väldigt,
ja, vad sa
alldeles
du?
För mycket. Jo, prästers stress ska studeras, skriver kyrkan.
Ja, men det är ju superbra. Här. För att det var ju i fjol vad vi pratade om. Inte bara vi pratade, utan det kom också en forskning på att kvinnlig präst var Sveriges farligaste yrke.
Just det, precis. Det var vi inne på då. Ja.
I sjukskrivningssammanhang då, sådär.
Det kommer en enkät som präster ska svara på.
Mm.
Det står här i tidningen då, i kyrkans tidning, att sjuktalen för prästerna i Svenska kyrkan ligger mycket högt. Och så vill man undersöka varför präster löper en stor risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar.
Mm.
Ja, och det är också psykologer och lärare som man kommer att studera i samma projekt. För de är också sådana här högriskgrupper när det gäller stress. Det är, sen skriver man här i tidningen, att det är 3 så kallade kontaktyrken som innebär nära kontakt med människor. Många gånger i utsatta situationer. Och särskilt kyrkan ses ofta som en sista möjlighet. Och så tillsammans med att prästyrket ses som ett kall och har en särskild yrkesidentitet gör att förutsättningarna blir speciella. Uppdraget är mycket svårt i sina krav på att nå alla människor.
Det där sablanskallet.
Ja,
som är så bra och så viktigt, men också som gör det så svårt.
Ja, just det. Det
är, för att det är liksom, det är någonting...
Det låter någonting... lite självöverskattande när man som präst säger att ja, vi har inte ett jobb som alla andra. För det är många yrkeskategorier som kan säga det. För det finns inga, alltså, många yrken som inte har någon liknande så. Mm. Men det är trots allt ändå så att det är en speciell sak att vara präst. Eftersom prästen både hos sig själv och kanske för många församlingsbor och så upplevs som Guds representant på jorden så att säga. Det är ju själva tanken.
Ja, och du vill alltid finnas närvarande och hjälpa till.
Exakt.
Och
för säger kyrkan nej, är det då Gud som säger nej? Alltså om vi säger nej, men jag kan inte. Jag kan inte ta emot det. Så, inte ens i kyrkan, inte ens där. Jag får inte komma till Gud ens. Och så är det ju såklart inte. Men präster är ju också människor och måste orka sitt jobb. Och
sen är det hela den här biten att det är så diffust. Vad uppdraget är och att man har så mycket fritt spelrum så att säga i vad man vill och sådär. Och det är till mycket gott. Alltså det är en stor anledning till att du älskar ditt jobb så mycket och jag också som har den här friheten liksom. Ja. Men vi ser också att vi har väldigt många runt oss som är sjukskrivna. Och det är helt klart av olika anledningar, men jag tror mycket att det där, man har den här kallet, den här friheten som gör att det är svårt också att begränsa sig. Så att den är liksom, vad går mina gränser? Det blir ett gränslöst arbete.
Ja men så är det ju, som sagt. Det finns inga klara, tydliga linjer att det här gör du, men det här gör du inte.
Nej, och inga mål heller.
Som det går inte att mäta det liksom. Nej, så är det ju.
Alltså vår slogan här, Ja men vår grej här i Sollentuna, det är ju vardag med Gud.
Ja, just det.
Och om vi frågar alla 100 anställda hur många vi är just nu, så kommer du ju få ganska olika svar vad det innebär liksom. Och det är ju ganska... Sen finns det ju andra i vårt, någonting som heter församlingsinstruktionen, vad vi ska uppnå.
Så, ja, just det.
Det är ändå så luddigt.
Alltså det enda man får lära sig i det fallet egentligen på prästutbildningen är att man ska säga ifrån när man märker att personen i fråga inte behöver en präst utan en terapeut eller en psykiatriker kanske. Men vad drar jag den gränsen? Det är ju samma sak där. Okej, vi ska ha en tydlig gräns att säga ifrån. Nej, du ska inte träffa mig, du ska träffa. Men hur avgör jag det? För jag har inga psykiatriska kunskaper eller utbildningar. Man får
Jag tänker att det är en del, men det är så många delar. Man springer på så många bollar liksom, och hur ska jag lägga min tid och vad ska jag göra? Och vi har väldigt också nu generellt sett folk på individnivå kanske har jättetydliga arbetsbeskrivningar, men generellt sett så tycker jag att det är ganska luddiga där också. Och du ska men det är såna här stora ord som man kan lägga vad man vill i, och det är väldigt svårt alltså.
Och sen om jag nu kan få rätt på tankarna här, om jag tänker lite högt, det är också så här att man måste ju då, om det blir mycket press på prästen eller på andra i kyrkan eller så måste man kanske prioritera bort vissa verksamheter. Nej, men vi hinner inte det här för vi måste göra det här som är så viktigt. Å andra sidan så kan det vara så att om vi säger att för min del, och om jag tar mig personligen, om någon säger så här, det finns så mycket, det finns så mycket samtal, så mycket folk som mår så dåligt, så du måste göra det här, så du kommer inte att hinna ha några temagudstjänster i fortsättningen, du kommer inte att hinna ha några familjegudstjänster för barn, liksom, och du kommer inte hinna ha julottor, konstigt, så. Men de säger det, du hinner inte det, därför att du måste ju ägna åt det här istället. Då skulle jag genast må mycket sämre på jobbet, eftersom de här sakerna är det som är det allra roligaste i mitt jobb, tycker jag. Och då är frågan om, jag är fullt med... Och konfaläger. Det får man absolut inte glömma. Det är också, alltså jag är fullt medveten om att jobbet inte är till för att jag ska ha det bra. Men samtidigt så presterar jag ju bättre om jag trivs på jobbet och får göra det jag trivs med. Så det där är också en del av det hela. En balansgång där.
Supersvårt.
Vad ska vi göra för att prästen ska må bra och samtidigt så är prästen en tjänare för allmänheten. Väldigt svårt.
Vad ska kyrkan göra?
Ja, vad ska kyrkan göra? Är vi där igen?
Nu är vi där. Och nu går vi över på andakt.
Och nu är det så att kommande söndag här, för alla som antecknar det, är 18:e söndag efter trefaldighet och temat är att lyssna i tro.
Spännande.
Vad skulle jag kunna säga? Det var att du inte skulle säga att det var spännande. Ja. Värdelöst så här.
Nej, men det är spännande.
Det är spännande.
Ja. Men svårt. Jag tror att det kommer bli svårt. Kör!
Ja. Jag läser ur Matteus evangeliet. Ja. Jesus sa: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Så står det, Matteus evangelium. Det är en två stycken liknelser här kan man ju säga, som Jesus säger. Jag fattar det som att en man, om man då för att kunna nå fram till Gud eller till Guds rike eller till Gud i sig eller hur man nu vill uttrycka det, så måste man lämna en hel del annat. Man är beredd att, får vara beredd att offra väldigt mycket för att nå fram till den fullkomliga insikten så att säga, eller till Gud då, till himmelriket. Det är likadant i båda de här liknelserna. Man hittar en dyrbar pärla, han går och säljer allt han äger och så köper han pärlan. Eller han hittar en skatt i en åker och han går och säljer allt han äger och köper åkern där skatten ligger.
Mm.
Och det var ju nästan som ett svar på den här diskussionen vi just hade. Vad är vi beredda att offra liksom?
Mm. Mm.
För att vara i kyrkan. Alltså ja, vad är jag beredd att offra personligen för att nå till Gud eller för att andra människor ska nå till Gud?
Mm. Och också är vi ganska dåliga på det där hos oss i Svenska kyrkan. För vi har alltid sett att du får komma precis som du är. Och det får man ju. Och du får tro som du vill. Och du behöver inte göra så mycket upp. Alltså, du måste inte förändra dig.
Just det.
Men sen vet ju vi också likt äktenskapsbryterskan att Jesus säger gå nu och synda inte mer.
Mm.
Alltså liksom du måste.
Han säger inte gå nu och fortsätt synda.
Synda, nej precis. Nej. Och det är klart att har man levt i tron en tid så vill man ju göra, då gör man ju förändringar för att det ska liksom kännas bra.
Mm.
Så det behöver inte egentligen motsäga varandra. För du får komma precis som du är och du får vara precis som du är. Men jag tror för att ta liksom nästa kliv så är det saker du behöver kanske göra upp med dig själv och lämna liksom.
Jag gjorde ju nyligen en liten kort dockteaterföreställning om Martin Luther för barn.
Mm.
Och jag spelade den alldeles nyligen i Storkyrkan. Mm. Och där finns det då, jag har utgått från citat av Martin Luther, försöker förklara Luthers teologi för barn, i och med att det är reformationsjubileet och så här. Och där så säger Luther i den här pjäsen, och jag kommer inte ihåg nu exakt hur originalformuleringarna var, men han säger att om det är så att vi känner att Gud verkligen finns i oss, att vi verkligen når fram till Gud, Gud finns, Gud lever, så blir vi också påverkade, inte på utsidan framförallt, för sällan där, men på insidan, att vi förändras, och i och med det så vill vi liksom göra goda gärningar. Gärningarna i sig är inte viktiga för Gud, att vi gör goda gärningar, men vi kan nästan inte låta bli att göra goda gärningar när vi får den rätta tron. Och han gör någon sorts liknelse där också, det är ungefär som en skugga, man kan inte gömma sig och springa från en skugga. Det här tyckte barnen var rätt kul när jag hoppade runt och försökte fly från skuggan. Just att man kan inte fly från en skugga, man kan inte heller fly från de här goda gärningarna, man måste liksom göra dem för att man har förändrats inuti. Så att, sen är ju det inte riktigt sant som vi alla vet, för att det finns många kristna människor och präster också som inte lever som de lär.
Absolut.
Så att, men jag tror att ändå att det ligger, grundtanken är nog ändå god. Mm. Att ja, om man på riktigt känner att Gud betyder någonting för mig så är det svårt att låta bli att förändras liksom.
Mm. Så måste man pausa från sitt brus. Som jag har pratat om tidigare också.
Ja, just det.
För att verkligen kunna lyssna till vad tron vill säga en, liksom.
Mm, mm.
Och det är ju på vi upp till var och en att hitta det sättet som man själv behöver göra för att pausa sitt
yttre brus. Just det, det finns inget generellt som man kan ge där. Utan att lyssna i tro.
Ja, heter det. Lyfta blicken från skärmen upp till himlen kanske.
Ja, just det.
Vad får vi höra idag för psalm?
Jo, jag tänkte sjunga en psalm med föreslagen i vår lilla, en liten bok här som rekommenderar psalmer för söndagen, som heter Än finns det en värld. Den har nummer 62 i psalmboken för er som vill slå upp er psalmbok. Pausa nu och hämta psalmboken. Än finns det en värld, den lever trots makter av död och fördärv. Ty ordet blev motsagt, Guds skapelseord. Och redan satt yxan i livsträdets rot. Men räddningen sändes oss ovanifrån, Guds infödde son. I tjänargestalt kom ordet till oss och försonade allt. Steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup. Och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors. Apostlar gick ut med budskap till folken att Kristus är Gud. De lade ett hav mellan makternas hot. Och livet i tro på Guds mäktiga ord. Ur döpelsens hav steg en mänsklighet fram i tron på hans namn.
Vackert. Tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våran samarbetspartner. Det är vi så glada för. Tack Kjell för den här veckan.
Tack så mycket, och nu går du ut och tittar inte på Facebook utan nu...
Nej precis, nästa vecka blir det slutrapportering.
Hur går du bara ut och gör alla folk till lärjungar, men inte via Facebook.
Inte via Instagram. Facebook, men via podden kanske. Hörrni, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.